Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
...2015 försvinner en ung sjuksköterska i den skotska staden Glasgow. Kvällen innan hade hon varit ute med några vänner på en nattklubb. Och mindre än en vecka senare hittas hon död i en tunna. Under 2000-talet förvandlas en vacker park i Moskva, Ryssland, till en seriemördares lekplats. Polisen tvingas handlöst se på tills en ledtråd äntligen hittas i ett offers ficka. 2021 åker ett amerikanskt par på en roadtrip, men när kontakten mellan tjejen och hennes familj plötsligt upphör och pojkvännen återvänder ensam, förstår man att någonting har hänt. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I det här specialavsnittet ska du få höra om flera mord som har skett utanför Sveriges gränser. I början av 90-talet föds en flicka på Irland. Hon får namnet Karen och växer upp tillsammans med sin mamma, pappa och inte mindre än tre storebröder. Tillsammans är de bosatta på en gård i ett mindre samhälle. När hon har gått klart grundskolan väljer dock Karen att studera i Limerick, Irlands tredje största stad. Några år senare, när hon tar examen, kan hon kalla sig sjuksköterska. Karen är ordningsam och social. Kanske är det därför hon sökt sig till just det yrket. Hon tycker om att lära sig nya saker, umgås med vänner och framförallt att resa. Efter examen blir hon erbjuden ett jobb i Essex i södra England. Hon tackar ja och lämnar en ö för en annan. Efter några år bestämmer sig dock den 24-åriga kvinnan för att återigen sätta sig i skolbänken. Karen kommer in på en utbildning i Glasgow och packar väskorna. I februari 2015 flyttar hon in hos några tjejkompisar i en lägenhet som ligger centralt i den skotska staden. Hon kommer till ro i den nya tillvaron och växlar mellan studier i arbetsterapi och vännernas umgänge. Lördagen den 11 april har tjejerna bestämt sig för att gå ut. De gör sig redo i lägenheten. Karen sätter på sig en svart jumpsuit och ett par röda klackskor. Musik spelas och tjejerna tar någon fördrink innan de ringer efter en taxi. När klockan är runt 11:30 står de på trottoaren utanför bostaden, redo att bege sig. En stund senare släpps de av utanför en gråblå byggnad med övermålade fönster. Nattklubben The Sanctuary. Strax innan midnatt kommer tjejerna in och nattens festligheter kan starta på allvar. Karen och vännerna har trevligt. De dricker och pratar. Men strax innan ett på natten går hon iväg och kommer inte tillbaka. Dagen därpå försöker vännerna få tag i Karen. De ringer till mobilen som verkar avstängd och knackar på dörren utan att någon öppnar. En dålig känsla infinner sig och runt lunchtid tar tjejerna kontakt med polisen. Eftersom man vet vart Karen sätts till sist bestämmer sig polisen för att omedelbart höra av sig till nattklubben i fråga och se över deras videoövervakning. Snart kan man se när Karen och vännerna anländer och senare också hur Karen ensam lämnar platsen. Det är dock inte det enda polisen ser. På andra sidan gatan stöter den 24-åriga kvinnan ihop med en man. De tycks utväxla några ord och går därifrån tillsammans. Polisen går ut med nyheten om den försvunna kvinnan och en beskrivning ges ihop om att någon har sett henne. Man förklarar också att man är intresserad av en bil som rör sig i området runt försvinnandet. En grå Ford Focus. Utredningen tilldelas i ett tidigt skede ordentligt med resurser. Och under måndagen har man lyckats identifiera mannen på videon som 21-åriga Ben. En man som passande nog också äger just en sån bil de söker. Poliserna beger sig till den adress där Ben är skriven. Knackar på, men får inget svar. Senare under dagen kommer de tillbaka. Ben är då hemma och poliserna får komma in. Ben berättar att han inte kände Karen, men efter en kortare konversation den här kvällen, då båda kände sig nöjda med festandet, bestämde de sig för att åka hem till hans bostad. Klockan var runt 1 på natten när de tog hans bil ifrån klubben. Och drygt 3 timmar senare, runt 4 på morgonen, sa Karen hej då. Polisen känner på sig att Ben sitter på mer information än så och ber honom komma med dem till polisstationen, vilket han gör. Den 21-åriga mannen berättar nu att de hade sex i lägenheten och att Karen slog i huvudet i hans sängram. Han förstod inte att hon faktiskt gjort sig illa förrän hon gått därifrån och han fann blod i sängen. När han fick reda på att Karen försvunnit efter det och att han troligtvis var en av dem som såg henne sist, fattade han ett beslut. Ben packade in madrassen i sin bil och körde till en gård, där den och några av hans kläder eldades upp. Ju mer Ben säger, desto fler frågor väcks hos polisen. Att han troligtvis är den sista som sett Karen gör honom intressant i utredningen. Och de kan enas om en sak väldigt snabbt. Att elda upp en madrass och kläder, så som han beskriver, är inte normalt agerande. Det talar snarare för någon som vill dölja spåren efter ett brott.
Då säger vi välkomna till den första diskussionen av 3. Men 3 diskussioner brukar inte ni ha, tänker ni. Nej, det är alldeles riktigt. Men så här i jul- och nyårstider bestämde vi oss för att passa på att frångå vårt format lite grann och göra 2 specialavsnitt. Den här veckan och nästa kommer vi därför berätta om utländska fall. I det här avsnittet kommer vi berätta om 3 fall, så varje fall blir som ni säkert förstår ganska sammanfattat, men vi kommer alltså hinna med att prata om väldigt mycket i de här 2 avsnitten. 6 fall totalt alltså. Men vi börjar med det första som du, Linnea, har skrivit, som jag nu är väldigt nyfiken på att få diskutera. Vi har hamnat i Skottland, Glasgow närmare bestämt. Året är 2015 och Karen försvinner. Och jag känner ju att jag vill veta mer om den här natten.
Mm. Ja, Karen och hennes vänner besöker alltså en nattklubb ihop. Men strax innan 1 natten så går Karen därifrån ensam. Och det är ju lite tvetydigt här vad gäller vittnesmålen om hur hon lämnar klubben. På vissa håll så beskrivs det hur Karen sa att hon skulle gå på toaletten, hon lämnade jackan bakom sig och sen kom hon bara aldrig tillbaka. Men det finns också uppgifter om att hon sa till vännerna att hon tänkte runda av kvällen och ta en taxi hem. Och till en början så var de lite oroliga över det här, men hon sa liksom att det är lugnt, jag ska bara gå ut, jag ska bara sätta min bil, komma hem till mitt och sen är jag ju där. Och de hade dessutom planer att ses dagen därpå, så det var inte så mycket oro i den uppgiften. I vart fall så går hon därifrån ensam. Hon har druckit lite, men hon beskrivs inte på något vis som full.
Och Karen stöter alltså ihop med 21-åriga Ben utanför byggnaden. Och om jag förstått det rätt så hade han, precis som tjejerna, börjat kvällen med en förfest tillsammans med flera vänner. Hälften tog en taxi till klubben och den andra halvan åkte med Ben i hans gråa Ford Focus som parkerades ungefär 100 meter ifrån nattklubben.
Mm, precis. Och när polisen gör det här hembesöket hos Ben under måndagen så upptäcker de ju ett par udda och även suspekta, skulle jag vilja säga, saker. Det första som deras sinnen plockar upp, det är att det luktar blekmedel i lägenheten. Något som under omständigheterna såklart blir anmärkningsvärt. När man kommer in i Bens rum så ser man sig om och det råder till viss del oreda där. Kläder och annat, de ligger slängda på golvet. Ovanpå en garderob i trä så står olika näringstillskott och en vattenflaska. Poliserna ser också en verktygslåda och en obäddad säng. Och sängen i sig, den drar blickarna till sig. För madrassen som är placerad i själva sängramen i trä, den passar inte. Den är säkert 20 cm mindre bred än vad den borde vara.
Och Ben berättar redan i de första förhören att han gjort sig av med sin madrass efter att Karens blod hamnat på den. Så där i ligger ju förklaringen, även om den i sig gör det hela ännu mer misstänksamt. Men vid visiteringen på stationen hittas också något mer, eller hur?
Ja, man hittar ett kvitto som visar att Ben nyligen har köpt 2 stycken rengöringsprodukter. Och här pratar vi om starka sådana, rent av frätande produkter. Och med det så finns tillräckligt med misstankar för att göra en platsundersökning i hans hem, vilket påbörjas samma dag. Och under de kommande dagarna så drar utredarna i många olika trådar. Man får veta att Karens handväska, pass, mobiltelefon har återfunnits vid en soptunna i en park. Men man tror inte att den har hamnat där efter hennes besök hos Ben, eftersom den här parken, den ligger i fel riktning om hon var på väg hem. Man får också reda på att Ben inte bara har inhandlat rengöringsprodukter från en butik, utan han har gjort det från flera. Och han har även köpt en ansiktsmask, handskar, tändare, tändvätska och en stor blå tunna.
Och det är ju du som har gjort research till det här fallet, men det är ju inte speciellt svårt att dra vissa slutsatser efter att man hört talas om de här fynden, och det måste ju också polisen göra vid det här laget. Det har bara gått ett par dagar sedan Karens försvinnande och man har redan en misstänkt person, en hel drös bevisning som ger en stark indikation på att Ben planerat för eller redan gjort sig av med spår och eller en kropp. Men jag tänker att det även borde komma in en hel del tips.
Och det gör det också. Ett av de här tipsen visar sig också vara avgörande för fallet. Det är en person som hör av sig och berättar att Ben, han har haft tillgång till ett förvaringsutrymme på en gård som ligger strax utanför Glasgow. Poliserna, de åker dit, de öppnar dörren till det här utrymmet och de går in. Och under ett stort lakan så hittar de just en blå tunna.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Teknikerna, när de kallas till platsen och när den där tunnan öppnas, så hittar man också det som man har fruktat, och det är ju Karens kropp. Och efter en rättsmedicinsk undersökning så vet man att hon innan sin död utsatts för trubbigt våld. Det finns ett flertal skador på Karens nacke, liksom på hennes huvud, och inbördes så har de här skadorna lett till hjärnblödningar.
Rättsläkaren hittar också försvarsskador på hennes armar och händer. Och det är ju någonting vi ofta ser i fall där en person på något sätt försökt värja sig mot sin gärningsperson.
Och när den här informationen läggs fram i förhören med Ben så kommer ju han med en ny version där han beskriver hur Karen hade blivit våldsam den här natten och att han hade varit tvungen att försvara sig, vilket han gjorde med en skiftnyckel.
Men om jag har förstått rätt så tvivlar både polis och åklagare på den här versionen. Och när rättegången sen drar igång så ändrar Ben sin historia ännu en gång.
Ja, och då har han erkänt sin roll i Karens död. Åklagaren bygger sin version på det här erkännandet i kombination med bevisningen och förklarar hur Karen förmodligen följde med Ben på eget bevåg den här kvällen. Satte sig i hans bil och kanske hoppades på skjuts hem. Med hjälp av videoövervakning i staden så kan man se hur bilen styrdes i den riktningen till en början. Men sen ändrades det, och mellan klockan 01.06 och 01.18 så stod den gråa Ford Focusen parkerad i ett parkområde. Och eftersom det var mitt i natten så var det tomt och tyst utomhus. Inuti bilen kan det dock ha varit motsatsen, för det var nämligen här Ben bestämde sig för att plocka fram en skiftnyckel och slå Karen upprepade gånger.
Efter attacken åkte han till en annan park, dumpade hennes väska och tillhörigheter, åkte hem och tog med kroppen in i lägenheten.
Och därefter så sker ju ett antal saker. Han placerade den i badkaret och sen i sin säng. Han gör rent efter sig med blekmedel. Han drar iväg ett sms för att se när hans rumskamrat kommer hem. Han delar nämligen den här lägenheten med en tjej. Och de kommande dagarna så gör han sökningar i sin dator på rengöringsmedel. Han inhandlar de här sakerna som han hittar kvitto på. Han kör iväg med och bränner madrassen och kläder innan han köper en ny madrass och tar med sig den hem.
Och den här delen av händelseförloppet pusslas alltså ihop med hjälp av kvitton, videoövervakning och vittnen. Ben själv är väldigt förtegen när det kommer till allt han gör efter Karens död.
Och efter den här rättegången som hålls så meddelas också domen i fallet. Ben anses skyldig till Karens mord och påföljden bestäms till livstidsfängelse. Vilket betyder att han kan bli villkorligt frigiven först då 23 år har passerat. Och Ben, han heter egentligen någonting annat. Och informationen som vi har tagit upp kommer från podcasten Scottish Murders samt artiklar ifrån BBC News och The Irish Post. Och med det sagt så ska vi lämna Karens fall bakom oss och vi ska dyka in i ett annat.
I södra Moskva i Ryssland ligger den 18 kvadratkilometer stora Bitsa-parken. Det grönskande området är en populär plats. Dagligen fylls det av promenerande människor som njuter av den vackra miljön. Men i början av 2000-talet skulle Bitsa-parken istället förknippas med skräck och rädsla. Den 15 oktober 2005 hittade den ryska polisen en död kropp. Huvudet har ett otäckt sår och i såret har någon tryckt in en vodkaflaska. Ett brutalt mord med andra ord. Men tyvärr ingen engångsförteelse. Det dröjer bara en månad tills nästa kropp hittas i parken. Vid jul har totalt 7 personer mördats. Platsen är en gemensam faktor, men det finns fler. Alla har kraftiga skallskador och ett föremål intryckt i såret. Som en slags signatur från mördaren själv. I övrigt har han eller hon inte lämnat några spår eller ledtrådar efter sig alls. Ingen har en aning om vem det är. Men någonstans i närheten av Bitsa-parken går en serie mördare lös. Och den blodiga turnén har bara börjat. Människor bävar numera för att promenera i parken och pressen på polisen är stor för att få fast en person som i medierna börjar kallas för Bitsa-galningen. Eftersom det saknas bevis och fakta cirkulerar rykten och teorier runt istället om vem det kan vara. Ingen gissning är dock i närheten av sanningen. För vem kan tro att det är en till synes vanlig man som jobbar i matbutik och bor tillsammans med sin mamma och syster som gör det här makabra. Och som dessutom har målet inställt på att bli Rysslands värsta seriemördare. Det enda polisen egentligen vet är att mordvapnet troligtvis är en hammare och att mördaren känner till parken väl. Trots att poliser patrullerar i området och stoppar alla personer som på något vis väcker deras misstänksamhet lyckas han komma undan deras radar och dessutom begå fler mord. Alla offer har hittills varit medelålders män som på något vis hamnat utanför det sociala samhället. Personer som ingen riktigt saknar eller letar efter. Men snart ändras det mönstret. I april 2006 hittas det första kvinnliga mordoffret. Och 2 månader senare hittas ytterligare en, Marina. För första gången får polisen någonting att gå på. I Marinas jackficka ligger nämligen en tunnelbanebiljett. Har de tur kan hon ha fastnat på övervakningskamerorna vid tunnelbanestationen. Kanske kan bilderna även avslöja vem hon umgicks med. Men det har hon faktiskt redan avslöjat själv. På en lapp hemma i köket som hon lämnat till sin son. Marina hade försökt ringa honom, men när det inte fungerade skrev hon en lapp istället. Det står att hon ska gå på en promenad i Bitsa-parken med en före detta kollega. Och inte bara det, hon skriver också personens namn och telefonnummer. Snart grips Alexander Pichuskin. Först nekar han till mordet på Marina, men när han får veta att polisen har hittat en övervakningsfilm på henne tillsammans med Alexander erkänner han. Det han berättar sen får poliserna att tappa hakan. Alexander säger att det är han som är pizzagalningen. Han som har mördat alla 14 personer i parken. Men det är inte bara det. Hans mordturné började redan 1992. Totalt säger han att han har mördat över 60 personer. Hemma hos Alexander hittar polisen ett schackbräde. Vita och svarta rutor bildar ett mönster. Totalt består ett bräde av 64 rutor. På 61 av dem sitter en siffra fastklistrad. Varje siffra representerar en person som Alexander har mördat. Hans mål var att fylla alla rutor, men han hann aldrig så långt. Det är det enda han ångrar. Att polisen fick tag i honom innan han nått sitt mål. Annars ångrar han absolut ingenting.
Det här fallet väcker så många frågor hos mig. 14 offer hittas alltså i Ibizaparken, men i själva verket så hade Alexander mördat över 60. Och då undrar man ju såklart hur allting började. Alltså, det var ju du, Amanda, som har skrivit om det här fallet. Kan inte du berätta lite mer ingående om hur det gick till i allra första början?
Ja, men vi måste ju börja med det allra första mordet. För det begick Alexander faktiskt redan 1992 när han bara var 18 år gammal. Trots att han var så ung så hade han länge haft en inre längtan efter att döda. Och det här var tankar som han hållit för sig själv. Men så en dag bestämde han sig för att dela med sig av de här tankarna. Och det gjorde han till en kille som han pluggade med. Och han berättade faktiskt inte bara det här utan han försökte också få den här killen att mörda någon tillsammans med honom. Och det ville såklart inte den här klasskompisen utan han sa bestämt nej. Men Alexander accepterade inte det svaret så det är faktiskt just den här killen som blev hans första offer. Alexander kvävde honom och kastade honom i en brunn.
Och eftersom så många dör mellan den här personen och innan Alexander åker fast så tänker jag att det måste ju ha passerat många år från att han dödade klasskompisen tills att han erkände.
Ja, 14 år tog det faktiskt och vi ska också säga att kroppen från den här klasskamraten hittades aldrig.
Och det är just det som man undrar över, alltså alla de här personerna som Alexander påstått sig ha mördat utöver de 14 i parken, vad har hänt med alla dem?
Ja, men efter det här mordet 1992 så lugnar sig Alexander lite. Det tar faktiskt många år tills han mördar igen. Men 2001 så tar det fart på riktigt. Alexander han mördar 9 personer mellan maj och juli. Och sen blir det bara fler och fler människor och också mindre och mindre tid mellan morden. Han hinner ju trots allt troligtvis döda runt 60 personer på 5 år. Och kommer dessutom undan med det vilket är helt otroligt. Otroligt på ett dåligt sätt alltså. Och de första morden de sker också i Ibizaparken. Men då har han en annan taktik. Under den här parken så går det nämligen ett kloaksystem så det finns flera brunnar kan man säga i Ibizaparken som leder ner till det här rörsystemet under marken. Så han dumpar alla kroppar där vilket gör att ingen förstår att det handlar om mord utan alla tror att det här är personer som av helt olika anledningar bara försvunnit. Så det är ingen som gör någon koppling varken till Ibizaparken eller att det är en seriemördare eller ens en mördare som går lös överhuvudtaget. Och därför kommer han undan med alla de här morden.
Och seriemördare, de brukar ju ha ett tillvägagångssätt som de håller sig till att man väljer vissa offer eller använder en viss metod gång på gång. Men Alexander ändrar ju alltså taktik helt eftersom han sen börjar lämna de här kropparna helt öppet. Och inte bara det, han lämnar ju också en signatur i form av en vodkaflaska i såren.
Ja, och det var inte alltid vodkaflaskor, men något slags.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Föremål var det alltid i såren. Och det här var alltså inte mordvapen, utan de här föremålen har han satt dit i efterhand. Men precis som du säger så ändrar han taktik. Hans mål var att bli Rysslands värsta seriemördare. Och han tyckte förmodligen det var synd att han aldrig fick cred för morden han begick. Jag kan tänka mig att han själv tyckte att han var briljant som dödar alla de här människorna utan att någon förstod någonting. Men samtidigt så ville han nog att andra också skulle inse hur briljant han var. Så för att dra till sig uppmärksamhet så slutade han dölja sina offer och lämnade dem öppet istället så alla kunde se vad det var han gjorde.
Och man kan ju tycka att det inte ska vara möjligt att begå så många mord som han gjorde utan att bli upptäckt. Men Alexander var ju också väldigt skicklig på det han gjorde. Han lämnade inga spår efter sig eller ledtrådar. En sak jag undrade över när jag läste den här berättelsen, det var det någon gång som han var nära på i alla fall att åka fast?
Ja, men det var han faktiskt. 2002 så kunde allt det här ha stoppats och väldigt många liv hade i så fall räddats. Ett av hans offer överlevde nämligen och berättade om det som hänt. Det var en kvinna som hette Maria. Hon satt och grät på tunnelbanan. Hade precis gjort slut med sin pojkvän och mådde alltså inte bra. Och det här uppmärksammade Alexander som också satt på den här tunnelbanan. Så han kom fram och undrade hur det var med henne. De började prata och så på något sätt kom de in på kameror. Och Alexander undrade om hon ville köpa en av honom. Det ville hon och han sa att han hade gömt ett gäng i Ibizaparken och Maria följde med honom dit för att titta på kamerorna. Och det var så här han jobbade. Han var väldigt socialt begåvad och lyckades locka med sig människor till parken på olika sätt. Och när han och Maria, som dessutom var gravid ska jag tillägga, kom fram till Ibizaparken så gick han till en brunn och sa att han lagt kamerorna där. Maria gick fram, tittade ner och blev då nerknuffad. Hon blev kvar där ett helt dygn, men lyckades sen på något mirakulöst sätt hitta superhjältekrafter. Det kanske berodde på barnet i magen och hon klättrade alltså upp igen.
24 timmar instängd i en brunn. Man undrar ju vad det är för tankar som hinner snurra i ens huvud under de här timmarna. Och dödsångesten, alltså den måste ju ha funnits där hela tiden. Men Maria överlever alltså det här?
Ja, det gör hon. Och hon har inte slagit i huvudet eller tuppat av, utan hon vet precis vad det är som har hänt och vad hon har varit med om. Och berättar också om det här väldigt detaljerat för en polis. Hon vet dessutom vad den här mannen heter, inte polisen utan Alexander. Och det hade han berättat för henne för att han ville nämligen lära känna sina offer innan han dödade dem. Men det kommer vi komma in på sen. Men trots att Maria alltså serverar Alexander på ett silverfat till polisen kan man säga, så blir det ingen utredning. Hon pratade med fel polisman helt enkelt. Han såg inte det här som ett mordförsök utan ett våldtäktsförsök och tyckte personligen inte att det var så allvarligt, vilket är helt absurt. Så han tog aldrig det här vidare, men hade han gjort det så hade kanske runt 20 liv kunnat räddas.
Ja, och alltså jag vet knappt vad man ska säga till det här, att en polis pratar om ett våldtäktsförsök i sig som någonting inte särskilt allvarligt gör mig ärligt talat förbannad. Men jag kan ju också tycka att det känns som att det är något tjänstefel som har begåtts. Inte bara för den här enskilda polisen, men också att ingen annan uppenbarar vad som sägs i den här polisanmälan. Och det där som du nämnde snabbt förut om att Alexander ville lära känna sina offer innan han dödade dem, det gör ju också att det låter som att han begår de här morden för njutningens skull. Och det är ju väldigt annorlunda jämfört med hur många andra mördar. Seriemördare i sig, de är ju i en egen kategori, för de flesta som tar livet utan någon, de gör ju det för att personen ska dö. Och då menar jag att det är det som man är ute efter. Mordet i sig brukar ju inte vara det som lockar, utan konsekvensen som det får. Men här verkar det ju inte finnas något motiv till att de här personerna ska dö, utan det är ju bara för att Alexander verkligen vill döda dem.
Det är precis så, och när jag har läst om det här fallet så har jag stött på så många citat från den här mannen som han sagt både i förhör och under rättegången, som är så absurda att vi bara måste diskutera dem. Första citatet: jag mördar för att kunna leva, för när du mördar vill du leva. För mig är ett liv utan mord som ett liv utan mat för er. Och det andra citatet har att göra med att han ville lära känna sina offer, som jag nämnde förut. Det var viktigt för honom att de kom in på djupa samtal om drömmar och framtidsplaner innan han mördade dem. Och på slutet så mördade han också flera personer som han redan var bekant med. Marina till exempel var ju faktiskt en tidigare kollega till honom. Men då har han i alla fall sagt, citat: när allt kommer omkring var det viktigt för mig att inte bara döda köttet. Det var det enklaste. Det var viktigt för mig att döda en person.
Och här har vi ju med andra ord en person med inte speciellt mycket samvete, om något samvete överhuvudtaget. Vilket man inte kan ha om man mördar så många personer, för i så fall skulle man ju fullkomligt gå sönder inombords. Och det är ju såklart ingen frisk människa som gör en sån här sak. Men Alexander dömdes till livstidsfängelse, så en psykisk störning låg alltså inte till grund för hans agerande. Och innan vi lämnar det här fallet så känner jag att vi måste också prata om det här med schackbrädet som berättelsen avslutades med.
Ja, hemma hos Alexander så hittades ett schackbräde där 61 och 64 rutor hade en siffra fastklistrad på sig. Varje siffra representerade en person som han hade mördat, och hans mål var att fylla alla de här rutorna, men inte ens då var han klar, utan då hade han tänkt köpa ett nytt bräde. Så det fanns alltså inget stopp på honom. Han såg sig själv som en slags gud och att han hade en enorm makt som bestämde ödet för så många människor. Och den här makten njöt han alltså av, och har själv sagt att han aldrig hade tänkt sluta utan att polisen hade räddat många liv genom att få fast honom. Och det tvivlar jag inte en sekund på är sant efter att ha läst allt det här. Men vi ska också säga att han inte dömdes för 61 mord, utan 48 mord kunde man bevisa att han begått.
Mm. Och källorna till det här fallet, det är dokumentären The Chessboard Killer på Discovery, allas.se, NSD, Stolika Plus och SVT Nyheter.
Men nu lämnar vi Ryssland och rör oss vidare genom världen, för det har blivit dags att lyssna på det tredje och sista fallet vi ska prata om idag.
I juni 2021 sätter sig 22-åriga Gabby och 24-åriga Brian i framsätet av en vit skåpbil. Nyckeln vrids om och en resa tar fart. De lämnar storstaden New York bakom sig för att påbörja en roadtrip genom USA som ska vara hela sommaren. Det är mer än bara en resa för dem. Gabby håller på att starta en hemsida och en blogg och planerar att lägga upp foton och video från deras äventyr på både Instagram och YouTube. Går allt som hon hoppas, kanske hon kan kalla sig själv influencer i framtiden. Leva ett liv fyllt med just resor och äventyr. Självklart med Brian vid sin sida. Brian och Gabby träffades redan under högstadiet, men blev ett par först efter skolans slut. I drygt ett år har de också varit förlovade. Tanken är att de ska bli varandras framtid, men riktigt så kommer det inte att sluta. Då resan tar fart rattar paret skåpbilen längs små och stora vägar. Låter hjulen rulla dem från storstäder till stränder och bildsköna naturreservat. De stannar till för att äta, tanka och besöka en arkadhall. Typiska stopp för just en roadtrip. En del av det dokumenteras också. I den första videon som läggs upp på YouTube kan tittarna följa paret upp i Paris i hjulet, vid Santa Monica Piren i Los Angeles. De busar på stranden, verkar glada och kära. Innan miljön ändras och de berättar att de tagit sig till ett ökenområde i Utah. Gabby dukar fram en vacker frukost medan Brian gör yoga och berättar att han äntligen kunnat hänga upp den medtagna hängmattan. Allt verkar frid och fröjd. Kanske är det också det. Då. Eller så är det en maskad bild av verkligheten. Det våra sociala medier ofta används för. Att visa upp perfekta liv som egentligen inte existerar. På hemmaplan följer Gabbys familj dotterns äventyr. Tittar på de bilder som läggs upp och pratar i telefon i stort sett varannan dag. Diskuterar det hon och Brian sett eller gjort och deras planer framåt. Den 24 augusti facetimar Gabby sin mamma. Paret gör sig redo att lämna Utah och bege sig till Tetons i Wyoming. En nationalpark med synnerligen vackra berg. Dagen därpå skickar dotter och mamma sms sinsemellan. Likaså den 27 augusti när paret anlänt till den nya destinationen. När mamman inte pratat med Gabby på några dagar får hon ett sms. Det står ingen täckning i Yosemite. Trots förklaringen oroar sig mamman, som föräldrar ofta gör för sina barn. Men samtidigt låter det inte konstigt att de skulle vara utanför räckvidd i den stora nationalparken som är belägen i Kalifornien. Ju fler dagar som passerar utan kontakt, desto större växer sig oron. Det finns inga nya uppdateringar på Gabbys sociala medier heller. Den 11 september har familjen fått nog. De kontaktar polisen. Berättar att deras dotter Gabby och hennes fästman Brian kan vara försvunna. När sista kontakten med paret varit och vart de befunnit sig. Samma dag kör en polispatrull hem till Brians familj. De knackar på och hoppas kunna ställa några frågor. Men det får de inte. Den enda informationen som ges är att Brian är hemma. Den vita skåpbilen står parkerad utanför föräldrarnas hus. Men eftersom han inte är misstänkt måste han inte prata. Polisen får istället kontaktuppgifter till familjens advokat. När Gabbys föräldrar får veta hur det ligger till vet de inte hur de ska reagera. Situationen går bara från förvirrande till oklar. De funderar på sms:et från Kalifornien, om någon annan skrivit det. 5 dagar passerar. Sen vädjar de om hjälp från Brians familj. Dagen därpå tar hans föräldrar kontakt med polisen. Förhoppningen är att få svar på frågor. Men istället väcks bara nya. Familjen vill anmäla sin son försvunnen. Brian har inte setts till sedan den 13 eller 14 september, då han for iväg för att vandra. Polisens utredning fortlöper med sökinsatser.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Man letar efter Brian i och runt Carlton Reserve i Florida och Gabby i Tetons nationalpark i Wyoming. Den 19 september görs en upptäckt. Man finner en död kvinna vars beskrivning tycks överensstämma med Gabby. 2 dagar senare har det bekräftats. Gabby är funnen och död. Förutom lokala polisstyrkor är också FBI involverade i fallet. Den 23 september får de order om att Brian ska gripas. Han är fortfarande inte misstänkt, men informationen han tror sitta på är mer än nödvändig att komma över. Flera veckor passerar dock utan att Brian hittas. Den 20 oktober ändras det. Men Gabbys fästman kommer inte att ge polisen några svar. När han hittas är han nämligen också död. Kroppen återfinns i samma reservat som han sökte igenom i en månad. Han har tagit sitt eget liv.
Då hoppar vi in i den tredje och sista diskussionen för det här första specialavsnittet. Den här gången handlar det om paret Gabby och Brian. I slutet av augusti så upphör kontakten mellan Gabby och hennes familj, vilket leder till en polisanmälan. Men under utredningens gång så inser man att det finns två intressanta iakttagelser som gjorts innan det.
Den första sker den 12 augusti, två veckor innan den här sista kontakten. Ett larmsamtal kommer då in till polisen i Moab, Utah. En person beskriver hur han sett ett par bråka utanför en livsmedelsaffär. Mannen i paret ska ha gett kvinnan en örfil innan de har satt sig i en bil och åkt därifrån. Och 8 kilometer därifrån så stannar polisen det här fordonet i fråga. Bakom ratten så sitter då Brian och bredvid honom en väldigt upprörd Gabby. Brian får order om att stänga av motorn, ta ut nycklarna ur tändningslåset innan paret separeras och förhörs.
Och du har ju tittat på videon som filmas genom polisernas bodycams. Och jag har inte sett det här, men du sa till mig att man får höra delar av de här konversationerna som följer med både Brian och Gabby. Men då vill man också veta vad exakt är det som poliserna får se den här dagen?
Ja, Gabby, hon är ju ledsen och hon är uppriven. Hon berättar hur de har bråkat hela morgonen och hon försöker bygga upp en ny karriär och Brian ska ha sagt till henne att han inte tror att hon kommer att lyckas med det, vilket ledde till ett bråk. Och under det här bråket så låser Brian bilen och säger att hon måste lugna sig. Innan hon har gjort det så släpper inte han in henne igen. Och det är ganska uppenbart under det här samtalet med poliserna att hon fortfarande är väldigt stressad över hela situationen.
Sen kan det ju vara så att det är svårt att göra sig förstådd, tänker jag, när man är väldigt upprörd eller väldigt ledsen. För man vill få ut så mycket, men känslorna hindrar en liksom. Och det är ju lätt att man uttrycker sig osammanhängande och ja, men kanske lite rörigt, att informationen kan komma i fel ordning, så att säga.
Ja, det är väldigt vanligt. Och det blir lite så här också. Jag skulle inte säga att Gabby är svår att följa i det hon berättar. Men det finns definitivt tecken på det här, vilket som du säger, alltså det är ju en naturlig konsekvens av situationen. Och jag tror inte att det är någonting som jag hade tänkt så mycket på överhuvudtaget om det inte vore för Brian.
Och hur agerar Brian?
Jag skulle nog säga att Brian är på många sätt motsatsen till Gabby. Brian, han agerar lugnt, han förklarar saker tydligt, till och med skojar lite med polisen och hans version av det som har hänt låter också annorlunda. Enligt Brian så handlar det inte bara om en kommentar kring hennes jobb utan hur han hade dragit in smuts och sand i bilen, vilket Gabby inte hade uppskattat. Någon gång under det här bråket så ska hon ha gett honom en örfil, vilket fick Brian att börja knuffa på Gabby för att hålla henne på avstånd.
Och jag kan tänka mig att det är väldigt svårt för polisen att veta vem som talar mer sanning än den andra i en situation som den här. Det enda de har framför sig är ju två unga människor som bråkat, som också har olika versioner om det som hänt.
Ja, och enligt larmsamtalet så var det ju Gabby som fick en örfil. Hon har ont på ena kinden, det berättar hon för polisen. Hon har också ett märke både där och på ena armen. Men det har också Brian. Han har ett mindre sår i pannan och vad som tycks vara ett rivmärke på högra överarmen. Och det är inte sånt han visar själv utan det är sånt som polisen ber honom visa när de ser någonting under liksom kanten på hans t-shirt. Och när Gabby får berätta om det här med smutsen och sanden som drogs in i bilen så beskriver hon att hon vill ha det snyggt och rent omkring sig. Hon säger till och med att hon har OCD.
Och det är alltså ett uttryck som hon kastar sig med, men det är ju en sak att vilja ha snyggt runt omkring sig och ordning och reda och en annan sak att verkligen ha tvångssyndrom. Och här kan man ju fråga sig vem man själv hade trott på i den här situationen. Brian förklarar att han agerat defensivt, säger ingenting om att han slagit Gabby och menar att bråket handlat om lite sand. Gabby sin tur pratar om OCD, hon är väldigt upprörd och erkänner dessutom att hon gett Brian en örfil.
Och allting som hon säger känns det också som att han ger en lite lugnare och lite mer resonlig förklaring till. Det betyder inte att den är mer riktig än hennes, men det är så det framgår på videon och det är så det låter som en helhet. Ingen av de här parterna de vill polisanmäla den andra. De pratar om att de älskar varandra och det här har ju bara varit en stressig situation som har lett till ett bråk. Vilket leder till att polisen också släpper det. De ger nycklarna till den vita skåpbilen till Gabby. De säger åt paret att spendera natten isär och försöka samla sig lite, vilket de också gör. Gabby hon sover i bilen och Brian han tar in på ett hotell.
Och när det kommer till fysisk misshandel i relationer kan det vara lätt att tänka att det alltid ser ut på ett visst sätt, att det följer en mall, att det till exempel bara är ena parten som slår. Men så behöver det inte vara. Men även om båda slår eller använder våld så kan det såklart finnas en part som är mer skyldig än den andra. Och det är nog viktigt att komma ihåg, för den ena kan såklart använda våldet i försvar medan den andra gör det i attack. Det här ingripandet var alltså en av två händelser som man får reda på efter försvinnandet.
Ja, och den andra det sker 2 veckor senare, den 27 augusti. Samma dag som Gabby för sista gången har kontakt med sin mamma på telefon. Och det är då ett par som lägger märke till Gabby och Brian på en restaurang i Jackson, Wyoming. Och det beror på att det pågår lite av ett bråk, tycks det. Och enligt det här paret så agerar Brian oförskämt och Gabby urskuldar sig och hans vägnar till restaurangpersonalen. Och när Gabby miste sitt liv, det är ju fortfarande oklart. Det vi vet är ju att det där sms:et som ska ha skickats från Yosemite i Kalifornien, det kommer fram den 30 augusti. Och 2 dagar efter det, den 1 september, då är Brian i Florida hos sina föräldrar.
Och Gabbys kropp hittas ju i Wyoming, vilket jag tycker borde tyda på att det är där resan tar slut innan Brian då ensam åker vidare.
Och under flera dagar så befinner ju han sig i föräldrarnas bostad i Florida utan att vi också riktigt vet vad det är som händer eller vilken förklaring han ger till situationen att han är hemma igen utan henne. Natten mellan den 6 och 7 september så är han med sin familj på en camping. Och 4 dagar efter det så anmäls Gabby försvunnen och polisen kommer att knacka på. Och intresset för det här fallet är ju skyhögt redan från början. Och press spelar ju en stor roll i det, men även sociala medier. Det faktum att Gabby var en aspirerande influencer tycks ha gjort henne till en del av ett större community online. Och redan innan hon har hittat stöd så involverar sig massvis med personer i att försöka lösa gåtan kring hennes försvinnande och få hem henne igen.
Och jag kan tänka mig att det delvis beror på omständigheterna. Det känns som att det har blivit en dröm för många på senare år att lämna jobb och hus bakom sig och istället åka runt och se världen samtidigt som man på något sätt jobbar på distans.
Ja, det tror jag du har rätt i. Och Gabby och Brian, de hade ju inte en särskilt stor följarkrets, men de la ju ut en del av sina liv på nätet. De visade upp sin vardag och den här resan som de höll på att göra. Och det genererar ju intresse, inte minst då det är en ganska vanlig syn på sociala medier. Unga, lyckliga par som reser och bjuder in en publik till en del av sina liv.
Och i och med det här stora intresset så måste det också komma en väldigt stor press på polisen att hitta lösningen i det här fallet. Men det är också en väldigt påfrestande situation för alla de här människorna som medierna söker upp och vill prata med, tänker jag. Och jag tror att det är lätt i den här situationen att döma det som Brians familj gör. De håller honom gömd, de vägrar prata med polisen och de refererar bara till en advokat. Men vi vet ju faktiskt inte om Brian någonsin sa något till dem om det som hänt, och de är ju trots allt hans son.
Det vi däremot vet är ju att medierna och andra dyker upp vid deras hus och är väldigt angelägna om att få svar efter att Gabbys familj har värdjat om Brians familjs hjälp. Och jag undrar om det hela kanske inte hade kunnat sluta annorlunda om situationen inte hade blivit som den blivit. Så här stressad och pressad som du också sa. Trots att polisen aldrig faktiskt stämplar Brian som misstänkt så har de ju också span på honom. Han sitter ju onekligen på en pusselbit som de saknar i sin utredning och är angelägna om att finna. Men han lyckas ju ändå smita ut obemärkt och hittas alltså död ungefär 1 månad efter Gabby.
Och därmed försvinner också möjligheten att få svar på en del av de frågor som kvarstår i det här fallet. Vilket är vanligt men också frustrerande när det kommer till mord som följs av självmord. Och med det så rundar vi av det här sista fallet för den här gången. Informationen som vi byggt den här berättelsen och diskussionen på kommer från BBC News, CNN, TV-programmet 60 Minutes och Expressen. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Nästa vecka är vi alltså tillbaka med ett nytt specialavsnitt och fler utländska fall. Hoppas vi hörs då.
Vi som gör mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Strömqvist. Bakgrundsmusiken är Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod samt Deep Space av Audionautics.